varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 136 och till det här avsnittet har jag bjudit in två gäster, nämligen Sara Emilioni och Karl eller Kalle Johansson. Sara har du träffat i den här podden tidigare. Hon är utbildare inom mindfulness och medicinsk yoga. Så du får gärna gå tillbaka till hennes avsnitt om du vill lära dig lite mer om just mindfulness, vad det är, gå lite djupare in i det och även veta lite mer om just Saras bakgrund. Även om vi också kommer in lite på det i det här avsnittet. Så. Och Sara jobbar då tillsammans med Karl Johansson, eller Kalle Johansson. Och han är världsmästare i styrkelyft sedan 2023. Och det här är en kille som alltså är 23 år och debuterade i VM förra året och vann alltså guld. Nu tränar han inför VM 2024 och i det här avsnittet så får vi höra hur han hittade mindfulness för att på så vis se hur han skulle få ihop sitt välmående och en mental hälsa tillsammans med sin satsning som elitidrottare. Kalle har nämligen brottats med mental ohälsa i ung ålder och har gått in i väggen och hittade då mindfulness som en väg ut tillsammans med just styrkelyftning. Så det här kommer vi få lära oss mer av och Sara berättar då hur hon jobbar med mindfulness också med både sina egna hinder men också när hon hjälper andra. Och vad har då egentligen en yogaterapeut och en världsmästare gemensamt? Det kommer du få höra mer av. Vi kommer in på hur du hanterar dina tankar när man kanske till och med kan bli rädd för tankarna. Och vad man gör när man är rädd för att förlora. Hur man helt enkelt kommer över hinder och lär sig vända motgångar till framgångar. Sara ger dig också en övning mitt i avsnittet som är ungefär en minut lång bara som hjälper dig förstå hur du gör för att landa i kroppen och till och med landa i hjärtat. Så vi pratar mycket om den här längsta resan från hjärnan till hjärtat för att nå sin fulla potential oavsett om det är som idrottare, som företagare eller kanske som förälder och behålla då sitt välmående på vägen. Så det är ett avsnitt fullt av både kunskap, inspiration och en hel del insikter av de här kloka personerna. Så jag önskar dig verkligen nu en trevlig lyssning. Och på slutet av avsnittet kommer jag gå in lite mer på den mentala träningens grunder och hur det kan hänga ihop med det här vi har pratat om idag. Så häng gärna med till slutet. Så nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning och innan vi börjar vill jag också tacka Daily Sports som är sponsor även till denna säsong. Du kan gärna gå in och läsa mer om dem på dailysports.se och hittar du något som du gillar av deras högkvalitativa golfkläder eller outdoorkläder så får du använda min kod Jenny15 så får du 15% rabatt. Så med det sagt nu så önskar jag dig en trevlig lyssning, luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera mina gäster för er. Det är nämligen två gäster idag och det är Sara Emilioni och Kalle eller Karl Johansson. Så för att introducera dem båda till att börja med så är Kalle Johansson världsmästare i styrkelyft och idag också utbildad tränare på Bosöns idrottsfolkhögskola. Här hjälper han alla han möter med att bygga upp både fysisk och mental styrka från grunden för en hållbar framtid för kropp och sinne. Han är idag 23, nästan 24,
fyller 24. Ja,
och han tävlar för Falkenbergs kraftsportklubb.
Korrekt.
Så förra året i juni ställde han till med en så kallad skräll när han som regerande juniorvärldsmästare gick in och blev världsmästare på seniormästerskapen i VM i styrkelyft i Malta. Och det här var hans debut också i VM i seniormästerskap. Och där lyckades han bland annat med bedriften att sätta seniorvärldsrekord i marklyft när han lyfte 328 kilo i 74 kilosklassen och slog den sedan 6 år tillbaka obesegrade Taylor Atwood från USA. Så Carl har egna erfarenheter vad gäller just det här mentala, att det ibland också kan ställa till det för en. Och genom sin uppväxt har han haft problem med den psykiska hälsan. Styrkelyftet var en av de saker som blev som en livlina för honom och som ledde då bland annat till det här VM-guldet. Och nu tränar han vidare inför VM 2024 som är i juni år, och det här är ju idag då mars 2024, så det är inte så långt kvar. Och han har en stark vilja och vision att hjälpa andra att nå sina mål. Så idag ska vi prata mycket om hur han förbereder sig för det här, hans erfarenheter om just det här mentala, om motgångar och hur man vänder dem till styrkor och vad han har lärt sig på vägen. Och hur man gör egentligen för att bygga välmående och prestation tillsammans. Och Sara Emiljone, hon har varit med i podden förut. Det var några år sedan, så det har ju hänt en del sedan dess. Hon är utbildare inom mindfulness och medicinsk yoga och har sedan hon slutade sitt jobb som kommunikationskonsult, vilket hon gjorde upp till 2009, så har hon jobbat med att lära människor att andas rätt. Vi har sett henne på TV4 bland annat. Hon utbildar både företag, skolor och inom vården i sina balansprogram som hon då började skapa där från 2009. Och det handlar mycket om just återhämtning och att hitta just det här med balansen mellan prestation och välmående med då hjälp av mindfulness och medicinsk yoga. Hennes program har testats i både studier på Danderyds sjukhus, akademiska och även internationellt. Hon är föreläsare och 2 av Sveriges främsta advokatfirmor anlitar henne återkommande för guidning i hennes balansprogram som det heter. För att få återhämtning och få in det här till en enkel och effektiv vardagsrutin. Sara kallas också idag för Lady Gong, så gångbad är också en stor del som jag har provat såklart. Och jag har också haft Sara som lärare när jag blev mindfulnesslärare, så det känns fantastiskt att du är här. Och vi ska prata om den här kombinationen då mellan hur man får ihop prestation med välmående, hur man kan använda sig av mindfulness, era egna erfarenheter kring det här. Så det ska bli jättespännande att prata med. Så varmt välkomna hit!
Tack!
Tack så mycket.
Tack, fina presentationen.
Ja, så är det någonting nu som jag glömde bort eller som ni vill lägga till i min presentation? Kalle, var det någonting som du...
Nej, jag tyckte du fick med allting.
Jag fick med, bra. Ja. Sara, var Tack. Det något du vill lägga till?
Nej, det var perfekt. Tack.
Härligt. Och så jag tänker så här lite som bakgrund. Det är ju inte alla som vet vilka ni är kanske. Så om ni får presentera er själva lite grann. Vem är egentligen Carl Johansson?
Ja, det är stor fråga, svår fråga att svara på, men jag skulle väl säga att jag hoppas att jag är en inspirationskälla för många, framförallt yngre som har svårt med mental ohälsa. Jag tror att det är mitt större syfte här i livet, och sen så råkar det bara styrkligt bli verktyget för mig för att kunna visa för människor hur mycket passion, vilja och disciplin faktiskt kan göra och hur långt det kan ta dig. Så jag hoppas att vara en inspirationskälla för många till att kunna bli bättre och ta sig igenom sina svårigheter och kunna se det som sätt att växa, inte ett sätt att lida.
Nej. Och du är från Falkenberg?
Ja, det är
jag. Och just nu är vi i Stockholm. Du har bott Precis. I Stockholm nu ett tag, eller? Är du här? Mm.
Jag flyttade hit 2021. Det var egentligen främst för att främla min elitsatsning inom styrkelyft. Jag hade precis gått ut gymnasiet. Jag skulle egentligen gått ut 2019. Men jag gick in i väggen andra året på gymnasiet. Och det var också där jag hittade styrkelyft. Men så jag gick ut lite senare. Och sen efter det så skulle jag egentligen börja som snickare. Jag gick ju bygg- och anläggningsprogrammet. Men så kände jag, nej, jag vill satsa på styrkelyft. Så jag tog mig an rollen att bli... Jag tränade utbildningen på Bosan. Och sen så blev jag kvar där.
Mm.
Så nu jobbar jag som personlig tränare på Bosan och trivs jättebra.
Mm. Ja, jättekul. Och Sara då? Vem är Sara Emiljone?
Ja, det här är verkligen en av de absolut svåraste frågorna att besvara. Jag minns i en annan podd att jag sa att ja, det kan jag inte svara på, för den jag är idag kommer jag inte att vara nästa månad. Men idag så har verkligen begrundat kring den här frågan. Och det är en stor fråga, som sagt. Och jag är bortom rollerna, utbildare, småbarnsmamma. Det är ju en själ som är här för att utvecklas. Och det var en granne för några månader sedan som sa i trappuppgången: Sara, du är verkligen en riktig krigare. Och det var nog första gången det verkligen hände något när jag hörde det ordet. Att, ja, det är jag. Det jag har gjort ända sedan liten, det är att gå genom inre hinder. Och bestiga egna berg. Och det är det som jag hoppas få vara inspirationskälla till. Och hittills via metoden mindfulness. Men idag allt mer även kring att dela min personliga historia. Där jag också som liten var en väldigt högpresterande flicka som drillades till konsertpianist. Och som sen ledde till att jag blev fantastiskt skicklig och förberedd inför att vara konsertpianist, men också då gick in i väggen efter gymnasiet.
Det där är ju intressant, för ni är ju, har ju en liknande bakgrund, vi ska ju prata mer om det här, men och nu är ni olika åldrar så, och ändå väldigt lika. Så om jag får fråga nu då, vad har du som elitidrottare Karl och du Sara som yogaterapeut mer gemensamt?
Precis, det var ju till vår stora förvåning egentligen, för det började ju med att jag behövde en gästspelare i ett projekt inom näringslivet. Jag har ett stort bolag med japansk vd som jag coachar i balansprogrammet. Och så ville jag också ha någon som kunde gästföreläsa för att visa hur man också kan bygga den yttre styrkan. Och då, vem annan än att kontakta världens bästa? Så då kontaktade jag världens bästa, Kalle. Och bara inom loppet av vår första halvtimme tillsammans så förstod vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Och det som vi har mycket gemensamt, det är just att vi har förstått hur vi kan släppa press och stress för att nå våra mål och hur vi kan prestera utifrån en hjärtcentrering och glädje. Och en till sak vi har gemensamt som jag tycker, där tycker jag det är så fint att få sällskap, för jag har inte kunnat ens prata så mycket med någon om just det här. Det är att hur det är att vandra den smala vägen och hur det är, vi har ju det gemensamt att vi faktiskt söker inre vägledning inför allt, inför varje ny dag, inför beslut. Det har vi gemensamt, söka sig inåt och uppåt för den här inre vägledningen.
Ja, men precis. Alltså just det här att vi båda är ju väldigt prestationsriktade individer, men att man någonstans i jakten på de yttre framgångarna inser att ja, men det är ju det inre som vi faktiskt strävar efter. Och det är ju när vi finner de här inre framgångarna som allt det yttre verkligen strålar ut. Och jag tror det är det som vi har mycket gemensamt, att just ja, men jakten på det inre.
Och det där hör man ju ofta, så att det är så viktigt att se inåt. Och oftast brukar det vara någon händelse eller någonting som gör att man på något sätt kommer på det där. Eller liksom att man börjar titta in. Och så vad var det för dig, Sara? Har du något minne av när du började så att säga förstå att du behövde titta inåt istället för att bara jobba med prestation, den här yttre framgången?
Ja, och jag skulle vilja säga att det är i de största krascharna, personliga kraschar. Och det är ju synd att det ska krävas egentligen, säger alla mina föreläsningar, att det är synd att en människa ska behöva krascha för att klokna till lite. Men det är ju där som jag har blivit tvungen. Och också när det yttre kraschar på något sätt så har vi ju ingenting att hänga upp oss i. Och det skulle jag vilja säga, det har varit vid ett par stora tillfällen. Och det vi gör idag att jag förstår att en kris kan leda till en fantastisk posttraumatisk expansion. Och fördjupad visdom.
Just det. Och vad var det för dig som, har du något minne av att det var någon gång när du började, kom det någon tanke så här, gud, jag måste göra något annorlunda, eller har du någon sån speciell händelse?
Ja, ett starkt minne som jag har, det är från mitt första senior-SM som jag gjorde 2019 tror jag. Det var då jag gjorde min debut i minus 74 kilos klassen och då hade jag tävlat i strax under ett år. Året innan så hade jag gjort min första debut som styrklyftare då och hade bestämt mig att jag skulle bli bäst i världen. Och då kom det ett tillfälle där jag kunde kvala in till senior-SM då i minus 74 kilos klassen. Det visade sig faktiskt också att det var killen som var med i juniorlandslaget på den tiden. Han skulle dit och jag låg rankad etta inför den tävlingen. Och då visste jag lite att jag hade ju satt ett stort mål för mig själv. Och en av de här mindre målen som jag satte, det var att komma med i juniorlandslaget. För det var ju liksom första steget till att kunna bli bäst i världen. Och det här blev ju min öppning. Och jag insåg att det var ju mycket press. Och jag hade inte riktigt verktygen för att hantera den pressen. Så kvällarna innan så började nerverna bli starkare och starkare. Och natten innan då så hade jag så mycket nervositet och ångest och stress. Så att jag spydde faktiskt 4 gånger under den kvällen. Så klar viktgränsen var inget problem. Men jag mådde inte särskilt bra på tävlingsdagen. Jag gjorde helt okej ifrån mig. Men jag märkte att det mentala kom i vägen för mig. Och från att gå att jag hade chans på att faktiskt vinna eller komma på podiumet i alla fall och kunna ta det här första stora delmålet för mig för att kunna bli bäst i världen, så lät jag ångesten ta över. Och det slutade upp med att jag hamnade 4. Och visst, komma topp 4 i Sverige som junior, det är väl inte helt fiska. Men jag hade så höga ambitioner i den tävlingen. Så jag blev jättebesviken och jag sa till mig själv att jag tänker aldrig känna så här igen. Den här känslan av att jag vet att jag kan göra någonting fysiskt men det mentala kom i vägen. Jag vill inte utsätta mig för det igen. Så efter det så besöker jag en psykolog. För jag hade väldigt mycket problem med ångest på den tiden. Och jag visste inte riktigt vad mindfulness eller meditation var. Utan det var den här psykologen som jag gick till under tiden som faktiskt introducerade det till mig. Så hon gav mig lite övningar att öva på. Det var bara lite så lätt, kroppsmedvetenhet, fokusera på andningen. Och det var där som mitt första möte med mindfulness kom. Och det var ju där som den stora vändningen blev för mig just inom min karriär. Då kan man nästan se på siffrorna som jag gör. Om man går in på Styrkelyftförbundets databas, så kan man se upp till senior-SM att resultaten fluktuerar lite. Men efter den tävlingen, det är då jag verkligen sticker iväg i resultat. Och jag tror väldigt starkt på att mindfulness var det stora för mig.
Mm.
Det var det som tog mig till nästa nivå.
Just det, så när var det? Det var efter 2019 då?
Precis,
det var då sommaren 2019. Kom kontakt med det här.
Korrekt.
Och sen fortsätter du då lägga in just den här träningen ihop med din vandring mot VM, precis, kan man säga, 2023.
Ja, exakt. Sen blev ju lite bekymret för mig att i och med att jag är en så pass prestationsinriktad människa så började jag använda det som var det verktyget som skulle läka mitt inre. Det använde jag i prestationssyften, vilket blev lite fel. Så istället för att mindfulnessen blev någonting för att stärka mig själv som helhet så använde jag det bara som idrottare. Men ju fler tävlingar jag gjorde desto mer så började jag inse att jag behöver faktiskt använda det här i helhet för livet. För om jag inte mår bra överlag, då spelar det ingen roll hur närvarande jag är på en tävling. För att helheten måste sitta.
Mm.
Du måste liksom finna en balans i livet.
Kom du på dig själv? Att du märkte liksom att jag behöver få det här till en helhet, inte bara som idrottare.
Mm.
Det växte hos dig liksom den...
Ja,
utvecklingen så att säga.
Precis, för att tävlingarna speglade det. Mm. Och det är väl lite det som styrkelyft har varit för mig. Att jag har ju varit som en spegel att kunna se mina brister och styrka. För att det är ju när du är som mest sårbar på det här flaket när du ska prestera som mest. Och du har massor som tittar på dig, du har familj, vänner som ser upp till dig. Du har ett land bakom dig som förväntar att du ska ta medaljer. Och det är då en styrka och en svaghet där kommer fram.
Mm. Så, ja. Det där är så bra. Jag brukar säga en historia som jag hörde från någon psykolog apropå det. Att om man tar en citron och pressar den så kommer det citronvatten eller citronsaft.
Ja.
Och om man sätter press på en människa, vad är det som kommer ut då? Och det är det man behöver jobba med. Precis. Så att det är pressen gör att de här nycklarna som man behöver jobba med kommer fram. Och det var det du märkte då. Mm. Och kunde se det, för du var så pass mogen för det också. Ändå vid en så pass ung ålder.
Ja,
eller kan man säga. Kan man säga. Att du reflekterar kring det. Och det här får mig att avbryta dig.
Vad sa du?
Jag avbröt inte dig.
Nej, nej, nej.
Nej. Nej, för jag tänker, det finns någonting annat nu som jag tror att ni har gemensamt. Och det vet jag, för när du kom på medicinsk yoga var det ju till att börja med, eller hur? Mm. Då vill ju du lära hela Sverige att andas rätt.
Mm.
Och började jobba med det. Och visst blev det så att du gick in, det blev ett stopp på den resan också.
Precis.
Eller hur? Apropå när metoden kan bli...
Det har vi verkligen också gemensamt. Det har vi blottat för varandra. Och nu är jag redo för att blotta det för världen.
Är du det?
Jag har inte varit det, för nu är det tillräckligt länge sedan.
Nu tvingar jag dig när jag ska göra.
Precis. Ja, för det första bara så att det Göran Boll utvecklade i den medicinska yogan. Så att det inte råkar bli syftningsfel där. Men det jag gjorde var ju att jag hade kommit i kontakt med honom via ett yogapass. Tyckte det var fruktansvärd metod. Jätteflummig. Aldrig i livet att jag kommer tillbaka. Och sen 10 år senare då så var jag huvudlärare på hans institut.
Just det.
Men det, jag hade ju kommit på det. Men det var nog inte så tokigt det här. Men så skapade jag ju balansprogrammet som blev Sveriges första korttidsprogram. Och då skulle jag lära alla att andas. Och det här... Innan, när den här insikten kom till mig, jag ska lära varenda svensk att andas. Då sa jag upp mig på jobbet, gubben i kostym frågade, jaha, varför då? Jag ska lära människor att andas. Jaha, hur ska du göra det? Jag vet inte, jag vet bara att jag ska göra det. Det vill säga, har vi också pratat om, Kalle och jag, huret hade jag ingen aning om. Men vad, varför visste jag. Och då kontaktade jag Göran, blev yogaterapeut också, kombinerade de här två metoderna, mindfulness, medicinsk yoga, skapade ett korttidsprogram. Inom loppet av bara ett par år så ledde jag metoden för AstraZeneca, stora bolag. Jag hade skapat 3 utbildningar, barn- och ungdomsutbildning för pedagoger, balansprogrammet 12-veckorsprogram för personer med medicinsk kompetens ut i vården. Och den 3:e utbildningen för allmänheten och alla människor som vill lära sig andas och kanske vidare förmedla det här till sina stressade medmänniskor. Jag slog rekord i att utbilda instruktörer, en termin 100 personer. Ni hör ju själva att det här... Ja, och jag tänkte... Jag har blivit fri från prestation. Jag har sagt upp mig på jobbet. Jag ska visa hela världen. Och sen, en dag, så hamnade jag på Danderyds sjukhus. Inte som den där andra dagen när jag faktiskt var där när en forskare doktorerade i ett pass som jag har skapat. Utan några år innan då, när jag faktiskt hamnade där som patient. För jag hade fått inflammation i magen. Och när jag låg där i en säng med slangar och dropp, de visste inte vad det var heller och jag tynade bort, jag hade gått ner jättemycket vikt. Då kom mina barn på besök och de var jättesmå då. Tack och lov att jag hann göra den här resan tycker jag då och inte senare. Men när de gick och jag såg deras små ryggtavlor och så släppte jag alla mina högtravande visioner. Jag hade jättemycket visioner. Jag skulle vara Sveriges första forskning på ADHD i balansprogrammet. Vi ska titta på det här neuropsykiatriska, ja, bla bla bla. Det var så mycket visioner hela tiden och mål. Och när jag såg mina barn gå ut därifrån så släppte jag alla de där målen. Och så gav jag mig själv ett lyfte. Att det enda jag vill här i livet, det är att vara närvarande. Och sen gick jag hem, mejlade till alla de jag hade utbildat också. För jag fick ju mycket mejl. Jag fick jättemycket mejl varje dag. Och så berättade jag. Jag har förändrat mina livsmål. Jag ber dig att inte mejla mig. Utan ställ frågorna i gruppen. Och sen så växlade jag ner. Och det här är nu, jag minns inte. Jag minns bara att barnen var väldigt små då. Och jag började en ny resa. Att upptäcka mindfulness på riktigt.
Mm.
Sen så minns jag ett väldigt vackert tillfälle under pandemin när jag... Det kom ju inga människor naturligtvis, de får ju inte komma, det var restriktioner. Och jag stod och ledde ett pass och gångbad för en person. Och rummet har aldrig känts så fullt och det var så varmt och det var så vackert. För där hade jag ju blivit inifrån och hjärtstyrd, att jag ledde med hjärtat och för att förmedla närvaro. Inte för att fylla rummet eller diplomera och spruta ut instruktörer. Och så att, ja. Mm. Så det var en stor förändring. Och naturligtvis så var det ju, behövdes ju en krasch också, som ni hör.
Ja.
Ja, så det är faktiskt det bästa, jag brukar säga det bästa som har hänt när jag hamnade på Danderyds sjukhus.
Ja. Ja. Och det var en styrka för mig. När jag gick din utbildning så berättade du det här.
Gjorde jag?
Ja. Och då hade jag lite samma resa, för jag var vd. Jag är ju golfproff sen tidigare och sen har jag varit vd också på en resebyrå när jag skulle få barn och sådär. Lite mer stabil tillvaro tyckte jag. Och när jag då kraschade själv som vd, precis så där på gränsen att det var väldigt nära, så hittade jag medicinska yoga. Och sen hittade jag mindfulness och då satt jag i en ring och Sara berättade då det här. Att du skulle lära dig och så hamnade du på Danderyds sjukhus. Och då tänkte jag så här, och du sa att barnen var små, för mina barn var 2 och 5 då. Mm. Och just det att jag längtade efter en enda sak, och det var att vara en närvarande mamma. För jag hade ju rest under hela deras uppväxt. Och då kom jag att jag kände att jag, du vet, man hade så mycket ånger kring att jag inte varit hemma. Och då sa du att det är aldrig för sent. Och så, det var massa. Så det blev en förändring att du berättade det faktiskt. Oh, jag kände igen mig väldigt mycket i... att det var skönt att höra dig som var då läraren dela sina erfarenheter på det sättet. Vilket blev ju igenkänning, och ändå att du var långt före så att jag kunde ju lära mig av dig.
Mm. Tack. Oh, det glädjer mig att höra det.
Ja, verkligen. Men jag tänker på när du då kom vidare där. Du hittade mindfulness kan man säga. Fortsatte din resa för att bli världsmästare.
Precis.
Så hur blev din, för nu pratar vi om det här att titta inåt och bli hjärtstyrd istället för att prestationen styr. Hur kände du att du, hur långt i den resan var du när du tog världsrekordet? Först som junior och sen som senior.
Alltså jag skulle säga... Ja, jag hittade mindfulness där 2019 och sen så började jag använda det mer och mer i tävlingssyften. Och det gick väldigt bra för mig fram till 2021 då, innan EM. Då hade jag ändå lyckats komma med i juniorlandslaget, vilket var ett stort mål för mig. Jag hade tagit en bronsmedalj på mitt första junior-VM. Men sen därefter så började jag... Jag var så himla fokuserad på yttre faktorer, det vill säga vad mina motståndare gjorde. Jag var väldigt investerad i vad de gjorde och jag lät det påverka mig, alltså mitt inre, och det kunde påverka, alltså jag kunde bli väldigt stressad om de gjorde bra siffror från sig på träning till exempel. Och jag tittade väldigt mycket på typ, ja, men rankingen, hur såg det ut, var jag rankad, istället för vad gör jag och hur presterar jag som människa och som idrottare. Och det blev EM 2021 blev lite av en vändpunkt för mig igen.
Ja.
För då en vecka innan jag skulle iväg på EM, och där jag faktiskt hade en chans om att slåss om mitt första internationella guld, så drar jag på min diskbuktning. En vecka innan, sista marklyftspasset. Det skulle vara liksom sista förfiningarna, men så kände jag så här på uppvärmningen att någonting känns inte riktigt rätt.
Mm.
Och sen på min näst sista uppvärmning, på min näst sista uppvärmningslyft, så känns det som att någon trycker in en kniv i min ländrygg. Och jag visste ju direkt att okej, det här är verkligen inte bra. Och sen så kunde inte jag gå ordentligt på 3-4 dagar. Var helt sängliggandes. Och jag skulle ju iväg på EM om bara några dagar. Och jag blev ju helt förkrossad.
Mm.
För styrkelyftet som jag då trodde var liksom min räddning, eller det här, min livlina. Jag började förknippa mig med att jag är styrkelyft Kalle, jag är inte Kalle längre, utan jag är så här, mina prestationer är det som avgör mitt, alltså, egna värde som människa. Och helt plötsligt så blir det borttaget från mig. Jag var ju helt så här, jag kunde inte träna på ett halvår. Jag kunde ju bara göra rehab, och så där blev lite av en mellanpunkt för mig, där jag var ju tvungen att istället för att titta utåt och söka efter yttre validering och jaga medaljer, så var jag tvungen att börja titta inåt på riktigt. Och det var ju det jag fick mindfulness från början. Alltså, det var ju för att kunna titta inåt, inte från prestationssyfte men för ett helhetssyfte. Och sen så när jag kommer tillbaka och kan börja träna på ordentligt igen så har jag ändå kunnat bygga upp den här känslan av att okej, men det spelar ingen roll vad alla andra gör. Jag sa till mig själv inför varje pass och inför varje lyft att ja, men jag släpper taget om ytterfaktorer, jag fokuserar enbart på mina innerfaktorer. Det spelar ingen roll vad som händer utanför mig utan jag ska bara fokusera på det som jag kan göra. Och sen det som händer, det händer. Mm. Det kommer hända i vilket fall. Och det tar jag med mig och det till varje tävling och då börjar det gå bättre och bättre. Jag tog min första juniorvärldsmästartitel ett halvår senare. 4 månader efter det så tog jag mitt första juniorvärldsrekord på EM och jag fick min första EM-titel också.
Ja. Oh.
Och sen efter det så blev jag seniorvärldsmästare också.
Ja, oh, det är fantastiskt.
Så jag tror att någonstans det var ju den största vändpunkten blev ju egentligen när jag skadade mig där och var tvungen att verkligen titta inåt.
Ja. Oh.
Och inte förlita mig för mycket på yttre faktorer. För så styrkelyftet ska ju aldrig... Jag tror många idrottare har den här ambitionen om att jag vill ta guld. Men varför vill du ta guldet? Vad innebär guldet för dig? Mm. Alltså det är en medalj som hänger runt halsen. Det spelar ingen roll vad du gör egentligen på tävlingen. Men jag började efter min första VM-titel på junior-VM där 2022 så insåg jag att jag har ett större syfte än att bara vara stark. Jag ska ju vara stark för mig själv och för andra.
Mm.
Det här är ju bara ett verktyg för mig för att kunna inspirera andra människor. Jag tror att idrottare överlag det kan nog vara rätt viktigt för dem att ta med sig det. Varför gör du det du gör?
Det är den här klassiska start with the why.
Ja, exakt.
Och syftet som vi pratade om också, att syftet behöver komma från hjärtat.
Precis.
Och hjärnan. Och man brukar säga, jag hörde någon klok person som sa för länge sedan så här, att den längsta resan vi gör genom livet är den från hjärnan till hjärtat.
Mm.
Och att när de jobbar i balans och i där hjärtat får ta plats, det är då man till och med kan liksom börja, det är då det händer saker, för då kommer det från rätt plats, eller hur? Och sen tänker jag på det andra som du sa, det blev ju som ett mantra då som du sa till dig själv inför varje tävling, eller hur? Då börjar ju du ändra din inre dialog.
Precis.
Så att när man börjar med, man kan kalla det affirmationer eller liksom någonting som du också har valt själv, till slut så tror du på det och då blir det också en styrka att påverka din självbild. Så att självbilden, din identitet hänger ihop sen med målbilden, eller hur?
Precis, men det är inte min... Jag är inte det yttre liksom,
utan
jag är det inre som strålar ut istället för tvärtom.
Ja, och det var det du valde att tänka på.
Mm.
Det var jätte... Och det kom du också på själv.
Ja.
Du är en klok person här.
Ja, eller det är ju inre intuition.
Inre intuition, men precis. Ja, men det kom inifrån för att du började lyssna in.
Ja,
också.
Precis. Ja. Och jag tror alla människor har ju den rösten.
Alla
man måste
den.
Bara lyssna noga.
Ja. Men så Sara, jag tänker, nu pratar vi ju en hel del om mindfulness och det är ju din specialitet skulle man ju säga. Så för den som lyssnar nu kanske undrar, men okej, Kalle har börjat jobba med mindfulness och han tog VM och så började han må jättebra. Det är ju en resa, men du mår ju bättre kan man säga. Du har ju mer och mer självkännedom och det leder till väldigt mycket positiva saker för inre och yttre. Så kan man, eller? Men vad är då egentligen mindfulness, Sara?
Ja, det är ju ett förvetenskapligt begrepp, så det är väldigt svårt att klä i ord. Jag vet att många får för sig att det är något modernt påfund. Det inte alla vet är att Buddha lär ut mindfulness. Det finns ett lärotal där han ger exakta instruktioner för hur man tränar här. Och de lyder, bland annat när munken äter så vet han om att han äter. När han går så vet han om att han går. Det vill säga det är ju frågan om en närvaro som syftar till insikt och medvetenhet. Och det är här det då, såklart i västvärlden, så ska vi göra en quick fix av det hela. Och använda det till prestation eller till att överleva. Överleva dagen. Jag märker också, trots all den forskning, det har ju hänt jättemycket sen jag satt i din podd sist. Idag har vi via en amerikansk databas PubMed som publicerar all världens forskning, så finns det 28 000 träffar på mindfulness. Det finns så mycket vetenskap som visar också allt fler facetter av vad mindfulness som metod kan göra i den mänskliga hjärnan och överhuvudtaget för människan. Men och ändå så märker jag att det finns både ett motstånd inom näringslivet till exempel, missförstånd, att det handlar om att lukta på en blomma och att man ska vara glad och rofylld. Mindfulness är ju att vara i det som är, stå i det som är, vilket ju också kan vara en kris, och vem har sagt att det betyder att vara glad eller rofylld. Men vi skalar av yttre lager av det där reaktionen, att om jag nu har en kris, en sorg, så behöver jag ju inte lägga på lager, självömkan, analys, försöka lista ut hur länge jag kommer vara utbränd, utmattad eller ledsen, eller, utan du bara är i nuet helt enkelt. Och den närvaron säger sig självt att vi kommer prestera bättre. För närvaro, jag menar, då blir vi mer produktiva. Det är ju inte bara idrotten, det är allt vi tar oss för. Vi kommer att kunna svara på ett mejl bättre. Vi kommer att kunna använda mer av vår hjärnkapacitet. Och mindfulness som metod hjälper oss just med den där svåra resan mellan, den längsta resan mellan hjärnan och hjärtat. För det tänker jag att det är också en möjlighet att ta, att få tillgång till hela sig, hela sin potential.
Mm.
Och så finns det så mycket definitioner på mindfulness. Många säger här och nu, men jag tycker det är lite ofullständigt. Det är ju här och nu på ett speciellt sätt. Och att förstå att här och nu utan de här extra lager eller värderingarna av det som är här och nu. Som ett med livet. Ett med... Där, jag har ju tränat kampsport mycket, det kanske du vet om, Kalle, men, för jag är fascinerad, det är ju väldigt mycket mindfulness. Du kan ju inte sitta och analysera vad som kommer hända härnäst, utan det är, oj, jag tränar mycket brasiliansk jiu-jitsu, oj då, jag hamnar i en väldigt dålig situation här. Du har inte tid att analysera det, som okej, och utifrån den här dåliga positionen, så vad gör jag nu? Så att det är... det kan vi prata om mycket, men det är mindfulness, men idag då en metod som det finns väldigt mycket vetenskaplig uppbackning på och som har gjort att det kan komma, det kan spridas så som det gör.
Och det jag läste om Djokovic, som är världens bästa tennisspelare, och han fick frågan, vad är det som gör att du kan fortsätta vara så bäst i världen även nu i den här gamla åldern? Han är inte så gammal om man jämfört med mig. Han är väl 30, över 35, någonting sånt. Ja, strunt samma. Och då fick han frågan, vad är det som är din styrka? Och det är ju såklart, han tränar jättemycket teknik, såklart. Jättemycket fys, stark, superduktig. Men det han sa att han var allra bäst på, det är att han var snabbast i världen på att komma tillbaka till nuet när han tappade.
Mm.
Och det, så han säger att han har tränat mindfulness i, alltså, i timmar efter timmar. Så att för honom går det per automatik. Så det är inte det att han liksom kan vara kvar i nuet, utan han kan komma tillbaka för att han lägger märke till att man tappar det. Och det är ju det som är styrkan och det man tränar, eller hur?
Verkligen. Och vet du vad fint, det visste inte jag. Tack för den. Jag brukar säga att det handlar om att återerövra, inte att nu är jag i balans. Det handlar om att tappa den och återerövra den och bli snabbare på det.
Ja, och då, vi pratade ju om du kunde ge någon övning, för då Kalle, du pratade om att du fick det här med kroppsmedvetenhet och så pratade du om andning, eller hur? Mm. Och det är ju delar av metoden som man tränar för att bli närvarande, för att bli mindful, eller hur?
Mm.
Skulle du, Sara, vilja dela en övning lite kort för både oss men också för lyssnaren, så kan vi passa på här nu att bli lite mer närvarande.
Ja.
Vad säger du om det?
Verkligen. Ännu mer närvarande skulle jag säga.
Precis, ännu mer. Ni är väldigt närvarande och jag med.
Du är med faktiskt, det måste jag intyga er som lyssnar.
Vad bra.
Jag känner det så fin.
Ja.
Ja, då tar vi en favorit. Hur förankrar vi oss i nuet på bara 45 sekunder till exempel? Jag tänkte inte ta 10 sekunder, men kort. Börja med att sluta ögonen. Du som lyssnar också naturligtvis. Lägg ner telefonen om du håller i någonting. Ta ner fötterna så att du har kontakt med underlaget. När du utesluter visuella intryck så utesluter du 11 miljoner bitar information per sekund. Då är det lättare att rikta blicken inåt. Så kan du nu förstärka din kroppsnärvaro genom att placera en hand mot hjärtat. Och då känner du livets puls. Det som sker i nuet. Dina hjärtslag och dina andetag sker i nuet. Och nu tar du ännu ett steg djupare in i den här närvaron genom att följa ett andetag hela vägen. Hela vägen in, hela vägen ut. Utan någon som helst intention att förändra andetaget eller göra någonting åt det. Om det är spänt, om det är ytligt. Du kanske har upplevt stress den här veckan eller de senaste 20 åren. Så kanske det är ett snabbt andetag. Ett ytligt andetag. Eller så är det ett djupt. Vad är det som är precis som det är? Och så tar du ännu ett andetag. Men den här gången så kan du få börja längst ner i magen när du andas in. Och känner en expansion i magen. Och så andas du ut. Och känner hur magen sjunker in. Och så en gång till. Andas in. Känn hur magen expanderar. Nu även bröstkorgen. Andas ut och låt bröstkorg och mage sjunka in. Så finns det ett utrymme mellan varje andetag. Och nu vilar du i det utrymmet. Och så kan du ta ner armen igen. Vila händerna ner. Och låta axlarna få släppa taget, sjunka ner ännu lite till. Kinder, käkar, släpper taget. Och så lägger du märke till vad som pågår just nu. Om det är ett livligt sinne, låt det få vara livligt. Men du känner hela tiden andetaget som kommer och passerar och du känner kontakten med din kropp. Om det finns spänningar eller blockeringar eller smärta i kroppen, så finns det samtidigt områden som är helt avspända. Och du kan just nu till exempel släppa taget i käkarna och axlarna ännu lite till. Och så låter du varje naturligt andetag förankra dig djupare och djupare i det här ögonblicket. Så behåller du den här närvaron. Känner på utrymmet mellan varje andetag. Känner närvaron i andetaget. Och så kommer du långsamt tillbaka genom att fördjupa din andning. Ta ett djupt andetag. Och så kommer du tillbaka och bjuder in synintrycken igen. Genom att öppna ögonen. I alla fall vi här i studion. Vi där hemma kan ju blunda om du vill.
Åh, så skönt. Tänk vad kort tid det behövs för att landa. Det här är ju ett jättefint sätt att få in det vi pratar om till praktiken. Det tycker jag är så otroligt viktigt. För man hör så mycket om, man slänger ibland lite grann med orden mental träning, mindfulness och så. Det här är ju grunden i allt. Att kunna reglera, sakta ner, landa i kroppen. Mm. Och då blir man närmare hjärtat. Hjärtat är ju i kroppen.
Det fina är ju att du går ju ingenstans heller. Du går ju bara tillbaka till någonting som alltid är där. Och mindfulness är ju inte bara någonting som du gör för att göra det. Utan det är ingen aktivitet. Det är ju ett sätt att leva. Men bara vara till vardags. Och
bra där, Kalle. För det blir jag också frustrerad över. Att människor som har gjort det till en aktivitet.
Sätter det som en checklista. Liksom. Det här gör jag på morgonen.
Ja, och sen att det blir en massa görande av det också.
Det kan vara vägen in ibland. Mm. Att bestämma sig för att någon gång under dagen så ska jag göra min check-in. För att sen föra ut det till att så fort man märker att man blir då till exempel stressad. Jag såg att du hade på Instagram den här hur man, att reglera sitt, när man känner nervositet, hur man hanterar det. Skulle du vilja dela det apropå det vi håller på med nu?
Ja,
vad gör man när man blir nervös? Till exempel om du nu märker, oj nu har jag VM här 2024, vi står och sitter här och pratar i studion. Exakt. Så kanske du märker att spänningen går upp. Vad gör du för att reglera då?
Ja, alltså det handlar väl någonstans om att acceptera att det är där först och främst. Om du går in i en mindfulnessövning med intention av att nu ska jag bli av med det här, då kommer du bara trycka undan det. Och om du trycker undan dina känslor, det är ungefär som att försöka trycka undan en badboll under vattnet. Ju hårdare du trycker undan den, desto jobbigare kommer det bli för dig. Och bollen är ju fortfarande där. Så du blir inte av med den. Och till slut så kommer du bli så trött så att den kommer komma tillbaka ännu starkare än den var förut. Så det bästa du kan göra, det är bara att ja, okej, men nu är den här badbollen här, eller ångesten här, eller känslan här. Acceptera att de är där. Och sen se dem för, alltså på ett objektivt sätt, och inte lägga någon validering i att ja, det här är jobbigt. Istället för att säga att jag skulle uppleva ångest inför en tävling. Säg att jag är 3 dagar ut, har jättemycket ångest. Och jag är ju en känslo, alltså jag är en väldigt känslig människa.
Ja.
Så det är någonting som jag fortfarande upplever. Men istället för att tänka att det här är något jobbigt och jag vill bara bli av med det, så brukar jag oftast tänka, okej. Nu upplever jag till exempel, ja, men mitt hjärta slår lite hårdare än vad det brukar. Eller
du lyssnar frekvens. På kroppen, vilka Exakt. Signaler den ger på något sätt. Det här är, vi kallar det ångest, men vad är det i kroppen?
Man ser det för objektiv, alltså så här, fysiska fenomen istället för någonting, alltså en hemsk sak. Exakt, ja. Exakt. För sinnet kan spela mycket spratt med en ibland. Och det är viktigt att, ja, men ibland ska man inte lyssna på skallen. Utan ibland får man bara försöka se saker för som de är.
Ja.
Och fokusera på det som man faktiskt själv kan kontrollera. Och det är ju andningen.
Mm.
Och då kan man antingen göra, som jag la ut på min Instagram, ja, men typ box breathing. Andas in 4 sekunder. Håll andan 4 sekunder. Andas ut 4 sekunder och så repeterar man det fram. Och så fokuserar man bara på de fysiska fenomenen. Och när man gjort det ett tag så kommer man märka att ja, men nu börjar det här släppa faktiskt. Men man ska inte gå in med insikten av att nu ska jag bli av med det här. Utan försök lägga märke till det bara, så kommer det släppa.
Mm. Och vad gör man, jag tänker Sara eller Kalle nu, om man blir rädd för sina tankar? För att har man haft mörka, varit på en mörk plats, man kanske har erfarenheter av saker och så kommer det tillbaka. Och så är det läskiga tankar och så blir man typ rädd för tankarna nästan.
Mm.
Vad gör man i det läget? Då kanske man inte vågar stanna upp och lyssna som vi gjorde nu.
Mm.
Det kan vara någonting som man håller bort för att man inte vågar helt enkelt. Mm. Så vad gör man i det läget?
Dels är det viktigt att om man bär med sig posttraumatisk stress och har svåra upplevelser, att man ber om hjälp. Det är viktigaste man kan göra.
Och då är det ju en läkare. Om man har den liksom allvarliga, då är det terapeutisk
hjälp och så för att få. Men samtidigt som jag tycker att pratterapin i väst är väldigt överskattat, vi behöver också verktyg. Så jag tycker det är ett så bra komplement, och det är därför så bra som din då uppenbarligen terapeut hade det här extra. Så att man kan kombinera. Men sen är det väldigt bra för, som du minns Kalles senaste tävlingen, då så gav ju jag dig ett tips att nu när det är jättenära att inte gå in så himla, det kan också vara bra att lämna det inre ibland och fokusera på nuet i det yttre. För jag visste ju att Kalle är så otroligt bra mindfulness utövare och han kan det, så det är lätt att ge dig lite tips där att fokusera utåt.
Mm.
Bladen prasslar, så här smakar kaffet, och jag minns jag tränade, lärde ut mindfulness till en person som skulle spela inför en jury, musiker. Och då var det just att jag klär på mig, jag packar upp mitt instrument på morgonen. Jag går för att gå, inte för att gå till juryn, utan jag går för att gå. Så här känns vinden, nu står jag här. Så att man, det kan också vara att växla mellan det inre och det yttre och utöva mindfulness på yttre. Mm. Och det kan vara en metod för människor som är rädd för sina, att man börjar att mjukt närma sig närvaro, och det blir också en form av självreglering och så.
Just det, man använder sinnena, alltså synsinnet, ja, och vad man ser eller vad man hör,
ja,
sådana saker.
Så det är lite finlir, och ibland också avledning, att bli snabbare på att leda, men inte avledning genom att trycka i sig 10 avsnitt på Netflix och hälla i sig vin, utan avledning som är jag ringer en vän, jag går ut på promenad, så kommer de här mörka, och det här jobbar jag också mycket i näringslivet, att perfektionisten kommer igång, och jag vet ju där väldigt mycket igenkänning där, så är den väldigt grym, perfektionistiska rösten är ju grym, den där inre kritiken, och det är väldigt lätt att fastna i det där, och så loopar det till rädsla, och då kommer det hända det, och då är det ju verkligen avledning, men att hitta sund avledning.
Mm. Just det.
Och sen också, det är ju väldigt viktigt att förstå att det är ju bara egot som pratar när de här jobbiga tankarna kommer upp. Det är ju inte, och man kan ju aldrig vara egot. Egot är ju något separat från vem du verkligen är. Så om man bara ser tankarna som, ja men nu är det bara egot som drar igång, eller Eckhart Tolle pratar mycket om att, ja men, se det som tänkaren.
Just det.
Om man bara ser det från ett yttre perspektiv, så ser man att, ja men, tankar är inte så farliga, det är bara tankar. Det är ju bara moln i huvudet som dyker upp, och ibland så är det lite olika ord, ibland är orden lite hårdare än andra. Men i slutet av dagen så är det bara tankar, och de kan inte skada oss.
Nej, det där är ju bra. Eckhart Tolle är ju en fantastisk person just för det här med powerna och hans mest sålda bok, tror jag det. Men han säger också att det finns ett beroende på sunda avledningar. Att det finns ett beroende vi inte pratar om, och det är beroendet av att tänka. Vi tror att vi måste tänka till lösningar, apropå att vi fortfarande är så mycket uppe i hjärnan, och att vi har svårt att tro att det räcker att vara i hjärtat eller vara i kroppen. Vi tror att hjärnan är kung, eller tankarna är kungen. Och det är så lätt att bli styrd av dem då. Och att vi inte är våra tankar, som du säger nu. Att det är bara att man försöker tänka, jag vet att på sett någon gång att det är som att det är en apa som hoppar runt. Det är liksom tankarna ungefär. Ja. Fast det är något utanför oss. Man kan försöka tänka. Mindfulness leder ju till den här insikten ofta. När man är mer i kroppen, eller hur?
Jag vill alltid att tänka innan jag ska ut och lyfta på tävlingar eller inför tyngre lyft, att jag drar det här mantet för mig själv. Att, men, jag är inte mitt ego. Jag är inte mina tankar eller känslor. Jag bara upplever dem. Släpp taget av mycket faktorer och fokusera på det som du kan kontrollera.
Ja, ah, jättebra.
Och då blir man ju mycket mer, om man gör det liksom inför varje lyft eller inför någonting viktigt, då blir man lite mer närvarande för varje gång.
Just det.
Så det kan vara bra att ha lite så här affirmationer för sig.
Jättebra. Så jag tänker nu, apropå, det är ju VM nu snart i juni.
Precis.
Och så jag har skrivit här hur du förbereder. Vi har ju det fysiska och det tekniska. Så där förbereder du fysiskt och tekniskt, såklart. Mycket med en tränare. Eller, ja. Men det här mentala då, vad är viktigast för dig nu med erfarenhet av att ha vunnit tidigare också? Hur ser din förberedelse mentalt ut?
Precis, det här pratade vi mycket om inför min senaste tävling. Jag var så oerhört nervös min senaste tävling, och det var någonting som var väldigt främmande för mig. Men jag hade insett att jag hade vunnit så himla mycket, så jag började bli rädd för att förlora.
Just det.
Och det pratade vi väldigt mycket om. Att, men fasen, tänk, så går det inte så bra som det kan gå, och egot började ta över, och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Och den tävlingen gick inte riktigt som jag ville att den skulle. Men vad jag insåg efter den tävlingen var att det var inte så farligt. Alltså, det är ju, visst, jag förlorade, men jag dog inte. Jag är fortfarande här.
Och det är så viktigt att öva sig på att förlora.
Precis. Och att det är någonting som jag verkligen tar med mig till den här nästkommande tävlingen. Att, ja, men, inte fokusera så mycket på vad mina motståndare gör. Alltså inte fokusera på yttre faktorer som, ja, men, vilken placering vill jag ha, för det kan jag inte styra, för att mina motståndare kan ju faktiskt lyfta mer än vad jag kan, och jag kan ju, alltså, i slutet av dagen i styrklyft tävlar du mot dig själv. Du är den enda som kan lyfta den här skivstången. Det kommer inte komma ut någon nissa som sparkar dig i knävecket när du ska försöka göra liksom din sista knäböj. Du är den enda som kan påverka dina resultat. Så jag går in jag går in till VM med insikten av att göra en så god tävling som jag bara kan göra. Och just det mentala, att fokusera på det som jag kan styra och släppa taget om allt annat och bara försöka njuta av upplevelsen. För tävlingar kan bli, alltså, det kan vara ett stort stressmoment. Men jag tror, om man bara försöker vara så närvarande som möjligt i det som sker, se det på ett objektivt sätt och fokusera på det som du kan göra, så kommer du prestera som bäst.
För nu är vi inne på det här med mål. Det är så lätt att det blir resultatmål.
Precis.
När man ska tävla, och även i företagsvärlden. Kanske även som föräldrar, alltså, vi är väldigt resultatorienterade. Och det här med att gå ner i hjärtat när man väljer sina mål, att det måste hända någonting inom oss. Att när du tänker på VM och dina mål, att det ska hända någonting i hjärtat, det ska pirra, det ska ge energi och det ska vara tydligt. Då brukar det vara liksom rätt mål för dig eller rätt mål för den.
Precis.
Så att få med sig hjärtat i det här. Skulle du säga det är en bra definition? Liksom att du får med dig hjärtat i målbilderna?
Ja,
eller hur skulle du uttrycka en bra målbild för att få ihop liksom välmåendet med prestationen?
Jag skulle säga, jag är ju troende och jag tror väldigt mycket på att Gud, universum, livet, vad man än vill benämna det som, har gett mig syfte av att jag ska inspirera människor. Och jag, styrkelyft har blivit ett verktyg för mig till att kunna göra det. Så nu, alltså, tävlingarna som har gått bäst för mig, det har varit när jag har gått in med avsikten av att jag ska ut på flaket och uttrycka vem jag är. Jag ska visa vem Carl Johansson är. Och Carl Johansson är inte killen som kommer etta. Carl Johansson är den som visar på flaket att jag kommer ge allting. Jag kommer visa hur mycket jag brinner för att verkligen bli bättre. Oavsett vad som än händer i livet så kommer jag alltid sträva för att göra mitt yttersta. Och på vägen kunna inspirera lite människor. Mm. Och när jag är ute på det där flaket så vill jag visa det 100% vem jag är. Och sen vilken placering jag får spelar ingen roll.
Nej.
Jag ska bara ut dit och visa vem jag är.
Mm. Och när du pratar om det här så känner man din energi. Ja. Jag känner den. Den målbilden låter grym. Ja. Och den har du arbetat fram. För så kanske det inte såg ut från början.
Nej.
Alltså det... Då var det mer resultatet, eller hur?
Jo, ja, men titta bara på senaste tävlingen. Jag hamnade bort lite från mitt sanna syfte. Att jag var så himla... Jag var så himla resultatdriven i att jag ska komma etta. Jag vill tjäna sig och så här. Jag vill få sig och så här mycket prispengar. Jag vill slå den här människan. Men du får aldrig riktigt någon sann inre glädje av det. Ditt ego kanske tillfredsställs. Men egot är ju inte du. Egot är ju någonting ifrån ditt sanna jag. Så varför tillfredsställa någonting som inte ens ditt sanna jag liksom kommer förfyllas av?
Mm. Ja, jättefint. Sara, hur skulle du, när du jobbar med kanske dina mål idag med din verksamhet men också med andra, vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när man ska gå in i en, jag vet inte, från det här, vad vi önskar det här året eller en tävling eller en någonting. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste där?
Att vara i kontakt med sitt ankare hela tiden och hitta dit. Jag tänkte lite på när Kalle pratar att det här kan vi också översätta till alla områden i livet. Även som förälder ibland. En svår situation. Hur ska jag... Jag kommer ihåg, jag har ju 2 tonåringar nu. Och jag har varit ensam med dem varannan vecka i 12 år. Så att jag måste tillgå min egen hela tiden. Hitta egen vägledning. Och jag vet att när jag går upp i huvudet så är jag körd. Mm. Gränserna blir otydliga. Jag vet inte. Det blir stress av det hela. Så när jag möter vad det än är som är svårt, där jag inte riktigt hittar ett svar, då, om jag bara förankrar mig, först ner i hjärtat, är ju flertusenåriga gamla yogaprinciper, först bhakti yoga, hjärtats yoga, devotion, sen behöver vi använda huvudet för att använda hjärnans egen intelligens. Hjärtat har en, forskarna idag har sett att vi har 40 000 nervceller som liknar dem vi har i hjärnan. Så det är en egen intelligens. Och sen hjärnan för att begrunda, komma till insikt. Och sen det assertiva, exekutiva. Sen måste vi göra något också med de där insikterna. Magchakrat kallar yogan det för, kraften. Så det här behöver vi som föräldrar. När jag led i näringslivet, jag hade en kund förra året. Där hon sa till mig att om du lyckas till typ det här affärsområdet, det är, jag jobbar under sekretess, jag kan inte nämna namnet, men det här är 2.0. Så att om du lyckas med det här gänget så kan du rulla ut yogamatte sen resten av företaget. För det var väldigt mycket vänster, hjärnhalsorienterade, mycket män, skeptiska. Och då blev jag ju naturligtvis nervös. Vad tror ni? Det är klart, jag kommer möta motstånd, skepticism och jag har fått uppdrag här på HR-avdelningen som en kvinna då, som uppdragsgivare som tycker att det är en jättebra idé tillsammans. Vi vet att det är bra. Och då går jag ju upp i huvudet och är nervös. Och där finns stressen, tankarna på. De kanske kan utifrån styra. Och det jag tränar dem i min performance coaching, det är ju just att gå bort därifrån. Vi använder hjärnan som en tjänare sen. Vi behöver vår hjärna. Verkligen, det gör vi. Men den ska vara assistenten. Den är hjärnan. Så det jag gjorde då när jag märkte att jag var nervös, det kommer jag ihåg väl. Att jag alltid, det var enskilda sessioner, det var stora föreläsningar, gick ner, förankrade mig i hjärtområdet. Frågade mig själv. Vad gör jag här? Vad är det jag gör här? Jo, jag vill förmedla fantastiska metoder. Just det, då kommer glädjen. Och faktiskt en kärlek, låter ju jätteflummigt, men i det här, när varje knackade på dörren, så var jag hjärtöppen. Det finns en kärleksfull vänlighet i den som kommer in. Och det förmedlar jag sen till dem. För när de möter en kund eller en kollega med oreglerat nervsystem och jättemycket stress, om de då möter det här med samma centrering, ja, då blir det här ringa på vattnet. Kan ju transformera ett helt bolag. Och det här gör vi inte genom liksom dansa, måla, gestalta, göra yoga ens en gång. Det här gör vi genom enkla, till exempel som den här övningen. Det kan vara så lätt som att bara rikta den inre blicken neråt och släppa taget. Det är vår favorit. Berätta vad du fick, Kalle, i en liten lycka till present inför tävlingen sist.
Ja, precis. Det var ju vår sista session som vi gjorde tillsammans. Mm. Och jag var så himla nervös och visste inte om jag skulle gå på planet och göra den här tävlingen. Och så fick jag den här sista presenten. Ja. Och då var det en sten där det stod släpp taget.
Ja, vad bra.
Ja.
Och för att sammanfatta hela den här harangen som föräldrar och du där hemma som kanske tonåringar också tycker det här jätte... Bort från huvudet. Släpp taget. Och så in i den här djupaste intelligensen. Mm. Som har alla svar som du någonsin kommer att ställa. Mm. De finns där inne.
Och vi alla har ju den här lilla stunden. Som man hittar när som helst egentligen. Och till exempel bara att vi pratar om det här. Förhoppningsvis den som lyssnar nu. Så får man en liten påminnelse om att det blir mer av allt. Du blir mer av dig själv när vi går inåt, eller hur?
Mm.
Och vi alla behöver alla till sitt fulla jag.
Exakt.
Så man ska våga glänsa och få ut allt det där. Och inte vara, det här minskar den rädslan kanske för att också visa vem man är.
Mm. Och sen förstår den här pendelrörelsen rädsla och sen slår det över till tillit. Och ibland, så som jag ser det, så får vi de här utmaningarna. Jag kallar det själv för återfall ibland när jag går in i prestation, går in i rädsla. Ett återfall, för det hjälper mig att få syn på det jag har kvar att jobba med. Mm. Och det hjälper mig att få syn på att nu är det dags att stärka tilliten, träna på det, hitta den ännu mer. Så att det är inte dåligt att ha, det tänker jag att personer som tror att förluster eller kriser är dåligt, tvärtom. Det vet ju du allt om, Kalle, hur det ger dig sen en helt annan förutsättning att vinna.
Precis.
När du har mött förlusten.
Mm. Precis, för jag menar, hade det inte gått dåligt för mig när den här scenen så tällde jag inte dåligt. Det gjorde du fortfarande ett bra resultat, men utifrån det jag förväntade mig så gick det inte så som jag planerade. Men hade inte jag upplevt det här, då hade jag ju bara förskjutit den här liksom ångestkänslan.
Just det. Så, ja. Du fick en erfarenhet som du kan använda nu för att bli ännu bättre.
Precis.
Framåt.
Våra förluster gör ju oss starkare, ja. Blir du inte sämre av dem.
Mm. När jag förlorar blir jag bättre.
Ja, ja, men det är verkligen så. Det är verkligen så. Du kan bara inte, alltså, man kan inte vinna hela tiden.
Nej. Hörrni, jag vill gärna fortsätta prata med er, men jag tror att vi kanske tar ett till tillfälle efter ditt VM.
Ja.
Juni 2024 kommer det vara. Så får vi se. Så får vi ta ett litet uppföljning på det här. Men som avslutning så brukar jag fråga om ni fick välja tre av de viktigaste faktorerna till den som lyssnar, med tanke på det vi har pratat om idag. Det här med att få ihop sitt välmående med det man vill göra då, sin prestation. Vad är det viktigaste att börja med eller att tänka på?
Mitt svar är entydigt. Daglig självreglering. Daglig service. Dagligt fotarbete. Vi tränar inte mindfulness bli kloka som Kalle här i studion. Vi glömde presentera honom som Buddha.
Ja, just det. Precis. Exakt.
Och sen är det klart. Utan det här är ett dagligt arbete.
Mm.
Jag dras ju väldigt mycket till högpresterande branscher och högpresterande vänner. Så jag fascineras ju fortfarande. Och det som är positiva med att vara den där högpresterande, det är den här disciplinen. Det är inte kul alla gånger att jag startar alltid varje dag på ett speciellt sätt då. Och det är inte alltid kul det där speciella sättet. Det regnar, det är grått, inte ett dugg inspirerande att gå 10 000 steg. Men jag gör det, för det är mitt dagliga, bokstavligen dagliga fotarbete. Det är den här självregleringen, att ta och bort med alla ursäkter. Det finns så mycket ursäkter att man inte hinner, men man kan integrera det här, även i skarpt läge, självreglering.
Mm. Vad skulle du säga, Kalle?
Ja, först och främst hitta ditt varför. Varför gör du det här? Mm. Alltså, som vi pratade om innan. Ja, men jag kan inte gå till en tävling och bara, jag vill ha guld. Det går inte. Varför vill du ha det här guldet? Vad leder det till? Vad gör, alltså, för mig handlar ju, om du ska sätta en målsättning, det första jag frågar mig själv, det är ju, vad kan jag göra för att ge tillbaka till resten av samhället? Hur kan min elitsatsning ge tillbaka till människor? Och för mig så har det varit att jag kan inspirera, ge folk hopp. Så det är det första, ja, men hitta ditt varför. Och disciplin. Det är en jättestor del av att nå sina mål. Det kommer finnas dagar där du inte kommer vilja, ja, men vakna en särskild tid eller göra de sakerna som du måste göra för att ha så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna prestera. Men det måste göras, oavsett hur du än känner. Så disciplin, det är verkligen A och O. Och sen också, sista skulle vara ödmjukhet och balans skulle jag säga. Mm. Just det här att, jag är elitsatsar och jag är en av de bästa lyftarna i världen. Men i slutet av dagen, jag lyfter skivstänger. Alltså, det finns folk som gör viktigare saker. Det finns doktorer som räddar liv. Så här, att man har lite av en självdistans. För jag tror att om man tar sig själv på för stort allvar, då kommer ju egot igång igen. Och då börjar man övertänka. Och då så kommer alla de här ångestkänslorna. Och, ja, alltså ha en ödmjukhet och en balans. Så du ska ju vara disciplinerad. Du ska ju vilja göra det här 100%. Men du måste också kunna hitta en balans där du får lite tid off. Så att du kan, när du väl går in i det du ska göra, så kan du göra det 100%.
Mm. Så, får jag lägga ett litet inspel här också? Det var precis, om det är någon till exempel som lyssnar nu och så är man utmattad och det där låter jättebra och disciplin och allt, men jag orkar ju inte. Då, den här påminnelsen också om den här kärleksfulla, för jag glömde det i dagligt fotarbete, promenader, sov, det lät så. Så det är den här självomsorgen att, som jag vet också att du, Kalle, också kan ifrågasätta, ska jag ens tävla? Mm. Så att, att man har med sig den här viktiga självomsorgen. Mm. I lägen som disciplinen är borta, orken är borta, så är det nog meningen att man, som jag säger också i utbildningen, att om du behöver sova så är det viktigare än att meditera.
Mm. Ja. Mm, jättebra. Så viktig påminnelse, så att man lyssnar på där man är.
Ja.
Ja. Mm. Hörrni, tack snälla, vilket fantastiskt samtal. Ja, otroligt fint att vi kunde vara här i studion tillsammans, apropå närvaro. Mm. Och om man vill läsa mer om er, vart kan man vända sig, Kalle? Vart kan man följa dig?
Ja, då kan man följa mig på Instagram, där heter jag deadlift.miyagi.
Eller deadlift.miyagi. Ja, just det, precis.
Det går att söka Kalle Johansson.
Jag lägger upp det i länken också. Ja.
Sen så finns jag på YouTube, TikTok.
Och då är det ditt namn. Eller heter
nej,
du
det är samma överallt.
Det är samma, Deadlift Miyagi, alltså bra namn. Grymt.
Catch it.
Yes. Och Sara?
Och ja, via hemsidan så ser man ju allt på en gång då, oavsett om man vill gå på gångbad och prova vibrationer, eller man vill bli instruktör och utbilda sig, eller man vill ha in det här på sin arbetsplats, så då är det balanceonline.se. Ja,
ja.
.se.
Jättebra. Hörrni, tack snälla. Fantastiskt samtal. Och som sagt, jag ser fram emot att ses igen till höstsäsongen. Får vi prata om hur läget är då. Och varmt lycka till båda två. Och jag ska följa er båda. Dig följa, men Kalle ska jag följa nu. Extra noga och skicka massa energi. Tack snälla.
Tack.
Tack.
Då har du fått lyssna till mitt samtal med Kalle Johansson och Sara Emilioni. Och jag hoppas verkligen att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och det var ett otroligt fint avsnitt. Det är alltid spännande när man är fler som spelar in ett avsnitt tillsammans. Det blir en annan energi, och just när vi också var i samma rum, så att vi spelade in det här i studion hos Studio Smile där jag gör mina poddar. Och just det här med närvaro som vi har pratat så mycket om, det är så viktigt. Det gör att jag hade ju mina frågor, men när man är fullt närvarande så blir det ännu bättre. Och vissa frågor följde jag,
medan andra bara flöt in. Och jag hoppas verkligen att du kände det nu, du som lyssnade också. Så som jag nämnde i början, så jag brukar ju alltid, eftersom jag själv jobbar med mental träning, jag är ju mindfulnesslärare, utbildad av just Sara Emilioni bland annat. Och mindfulness kommer ju in och är också en form av mental träning, men jag jobbar ju mycket med den integrerade mentala träningen, och det finns en pedagogik där som man tränar, där mindfulness faller in i den första grunden som är fysisk och mental avslappning, och där som Sara pratar om mycket att regleringen, att lära dig reglera din spänningsnivå eller din stressnivå, det är den första grunden i mental träning. Och det har man sett i forskning sedan 60-talet i Sverige, att det här är en gemensam nämnare hos de människor, idrottare, företagare, andra studenter och så vidare. När man har inre och yttre framgång så kan man det här. Och det berättar ju Kalle också om, att fokusera på de fysiska förnimmelserna, hur det känns i kroppen, att man lägger märke till om spänningen går upp och så kan man reglera den ner. På så vis så kan du balansera ditt nervsystem, aktivera det lugnande systemet när du behöver, eller kanske aktivera ditt stresssystem om du behöver. Till exempel om man ska göra någonting, springa snabbt eller så, då behöver jag ju det här adrenalinet, och då kan jag då trigga igång det automatiskt, alltså medvetet. Så regleringen är ju den första grunden i mental träning. Och när vi gjorde den här övningen i det här avsnittet tillsammans med Sara, så kände ni säkert att din grundspänning gick ner, du blev lugn och du landade då i kroppen. Så det här är ju jättebra träning att börja med. Sen när det gäller den andra delen ur det mentala träningsperspektivet då, så är det, kallas det självbildsträning. Och här jobbar man med att stärka sin inre dialog så att det blir positiva och stärkande tankar om dig själv. Det här man brukar höra, att man ska vara sin egen bästa kompis. Det ingår i det här. Och där var det så spännande att höra hur Kalle jobbar med det. Dels har han jobbat mycket med mindfulness då. Närvaroträning, komma tillbaka om och om igen, även i vardagen. Sen hade han ju något som han sa till sig själv inför varje tävling, som ett mantra kan man kalla det, eller affirmationer. Och det är ju ett sätt att stärka din självbild, eller stärka det här självförtroendet, din självkänsla som ingår i självbilden. Så det var väldigt spännande att se och höra just hur Kalle jobbar med det här. Så det är ju en del av självbildsträningen i den mentala träningen. Och när man kan regleringen från grunden, då blir det lättare att välja stärkande tankar också. Det är bra att veta. Det är därför det går i den här ordningen. Och sen den tredje delen i mental träning är ju målbildsträning. Och vi pratar ju om mål en hel del här, och att det är viktigt att man har ett inre syfte som du själv kan påverka. Ett starkt varför, som Kalle pratar om. Varför vill jag till exempel vinna den här tävlingen? Varför vill jag ta VM-guld? Vad händer när jag har gjort det? Varför vill jag vara en närvarande mamma? Om det är nu en annan målbild som du som lyssnar kanske har. Varför vill jag ha det här jobbet? Varför vill jag bli befordrad? Varför vill jag... och så vidare. Så du frågar dig själv varför, för att komma lite djupare in och nudda vid vad hjärtat vill. För att är vi för riktade in till det yttre, då är det inte säkert att hjärtat är med på resan, och då minskar dina möjligheter att nå dina mål. För att du kanske inte ens är det här du egentligen vill. Så blir du mer nyfiken på just hur du kan träna mental träning själv, så har du ju det här avsnittet, men du kan också såklart gå in då på mitt kurscenter online som heter trainforbalance.newzendler.com, och där har jag kurser online om mental träning. Och nu finns det en ganska stor kurs på 8 delar som är en lite längre kurs, lite djupare kurs. Det finns också en lite kortare kurs där du just går igenom de här grunderna och där du får en bra start, och som är en bra kurs att börja med. Så gå gärna in där för att veta mer. Och så kan du också lyssna på mina avsnitt här tidigare i podden, där jag har pratat om bland annat avspänningsträning, självbildsträning och målbildsträning i separata avsnitt. Och det här kan du då, du ser det i texten här nedan också. Så med det sagt så vill jag återigen tacka Kalle och Sara. Ni vet vart ni hittar dem nu. Sara har sin hemsida balanceonline.se. Och Kalle kan du följa på Deadlift Miyagi på Instagram framförallt. Och så önskar jag, och jag tror att ni också önskar honom, ett stort lycka till inför VM 2024. Och det ska bli väldigt kul att följa honom på den här resan. Och stort lycka till också till dig som lyssnar, oavsett vad du tar dig för och håller på med. Och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet så går du in på jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram på @jenny_hagman, så får du reda på lite vad som är på gång just nu. Tack för att du lyssnar, och jag önskar dig en fortsatt skön dag eller kväll, och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig och varandra. Hej då!